Alla hälsas välkomna tillbaka till denna Biblikums föreläsningsserie över ämnet Israel. Vi ska liksom igår börja dagens föreläsningar i den treenige Gudens namn, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi beder dig, himmelske Fader, för din älskade Sons skull, att ditt ord ska ljuda rent och klart och bli mottaget i våra hjärtan. Förhindra att vi sätter upp våra egna tankar emot ditt heliga ord. Låt ditt ord stå över alla våra tankar och döma och upprätta oss. Och hjälp oss denna dag att rätt förstå vad du lär i ditt ord om ditt folk Israel. Vi beder om detta i Jesu namn. Amen. Ämnet för den första föreläsningen idag är Israel i nya förbundet. Israel i den nya pakt. Och Nya testamentets skrifter har mycket undervisning att ge oss i detta stycke. Vi ska idag citera en rad ställen ur Nya testamentet. Jag börjar med följande citat ur Galaterbrevet 6, vers 15 och 16. Det kommer icke an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på huruvida han är en ny skapelse. Och över alla som vandrar efter detta rättesnöre, över dem vare frid och barmhärtighet, ja, över Guds Israel. Här finner vi att uttrycket Guds Israel brukas om det sanna Israel. Och vi såg igår att också i Gamla testamentet är Israel i egentlig mening endast de som tror. Israel i yttre mening är alla som härstammar från Jakob, som är den israelitiska nationen, den israelitiska staten och samtidigt den israelitiska församlingen. Men sanna israeliter är endast de som har omskurna hjärtan. Och detsamma säger alltså aposteln Paulus här. De som är en ny skapelse och de har frid och barmhärtighet, de är Guds Israel. Går vi till Filipperbrevets tredje kapitel och tredje vers, så kan vi där läsa: ty vi äro de omskurna, vi som genom Guds ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet. Alltså, vi som tror, vi är omskurna även om vi icke är omskurna på köttet. Det är den rätta omskärelsen, att genom Guds ande och ord vara född på nytt. Och de som är omskurna till hjärtat, de berömmer sig inte av sig själva, av sina egna gärningar, utan av Kristus Jesus. De hänvisar inte till sin yttre härstamning, inte till sitt kött, inte till sina gärningar. De hänvisar till Kristi gärningar, till Kristi verk. Jag ska inte gå så mycket in på romarbrevet eftersom professor Becker kommer att tala mera om det. Men jag vill redan nu ge ett par citat därifrån. Romarbrevet 9, vers 6 och 7. Där säger Paulus: detta säger jag icke som om Guds löftesord skulle hava blivit om intet. Ty Israel, det är icke detsamma som alla de som härstamma från Israel. Ej heller är det alla barn därför att det är Abrahams säd. Ni ser att aposteln Paulus säger här detsamma som gamla testamentet självt, så som vi visade igår. Det kan se ut som Guds löftesord har blivit om intet när större delen av det israelitiska och judiska folket har blivit förstockat, har vänt Gud ryggen och har huggits av som torra grenar från olivträdet. Men löftet gäller det sanna Israel. Israel är inte detsamma som det som härstammar från Israel. Likväl har många människor svårt att ta dessa ord till sig precis som de står. Det är de som tror som är israeliter. Det är de som tror som är Abrahams säd. Ej heller är det alla barn därför att de är Abrahams säd, säger Paulus. Och i samma kapitel 27 vers citerar Paulus Jesaja. Jesaja utropar om Israel: om en Israel vore så som till antalet, så som sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva, en rest, bli frälst. Alltså av det Israel som härstammar efter köttet från Israel, från Jakob, skall allenast en kvarleva bli frälst. Och i Romarbrevet 11:7, vad Israel står efter, det har det inte fått. Allenast det utvalda har fått det, medan det andra har blivit förstockade. Här ser vi att det utvalda och Israel i dess yttre mening inte är identiska ting, inte är samma sak. Vad Israel står efter, det har det inte fått, allenast det utvalda, resten, kvarlevan, har fått det, medan det andra har blivit förstockade. Och därmed åberopar sig Paulus på Jesaja 6 som vi såg igår. Och i Romarbrevet 2:28 följande säger Paulus: den är inte jude som är det i utvärtes motto. Inte heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet. Nej, den är jude som är det i invärtes motto, och omskärelse är hjärtats omskärelse. Det betyder med andra ord att alla de som sitter här som har sin berömmelse i Kristus Jesus, det är judar. Och jag hoppas att det är många judar i denna lärosal idag. Detta är viktigt att komma ihåg. Vem är en jude? Vem är en israelit i den sanna meningen enligt Guds ord? När man inte har detta klart för sig, så kommer man, som jag sa igår, att förvanska och misstolka Inte bara Nya testamentet utan hela Bibeln, Gamla testamentets löften till Israel, till judarna. Men vi lämnar Romarbrevet som ska bli behandlat mera senare idag. Och vi citerar aposteln Petrus. Första Petri brev, kapitel 2, vers 8 och 9. Eftersom det inte hörsammar ordet, stöter det sig. Så var det också bestämt om den. Var det så? Ja, det läste vi i den första föreläsningen igår. De som inte hörsammar ordet, de förlorar landet, det vill säga de förlorar livet. De förlorar välsignelse, det liv och den välsignelse som i gamla förbundets tid var sammanbunden med landet. Ett konkret geografiskt land. Ni däremot, fortsätter Petrus, är ett utvalt släkte. Ett utkorat, utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett egendomsfolk. Vilka är det alltså som enligt aposteln Petrus tillhör egendomsfolket? Många människor svarar, det är judarna och israeliterna efter köttet. Men Petrus och Paulus och Kristus och Gamla testamentets profeter säger alla samfällt nej. Det är de som hörsammar ordet. Det är de som är födda på nytt. Det är de som tror Herren, hans ord och verk. De är det utvalda släktet. De är konungar som regerar med Herren. De är ett heligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk. Går vi tillbaka, eller vi kan citera ytterligare ett ställe hos Petrus i första brevet, andra kapitel och tionde vers. Där säger han och citerar därmed profeten Hosea från Gamla testamentet. Ni som förut inte var ett folk, det vill säga ni som var hedningar, ni som inte var utvalda av mig och jag var inte eran Gud, nu är ni ett Guds folk, och ni som inte hade fått någon barmhärtighet, nu har ni fått barmhärtighet. Vi kanske ska citera Hosea direkt, så att ni ser hur Petrus, liksom också Paulus i Romarbrevet, stöder sig på detta ställe hos profeten Hosea. I första kapitlets nionde vers står det: då sade han, giv denne namnet icke mitt folk. Namnet lo ami, det betyder icke mitt folk. Ty ni är icke mitt folk, ej heller vill jag höra er till. Det var så enligt gamla förbundet att Herren skulle vara Israels Gud och det skulle vara hans folk. Men förutsättningen var att de förblev i förbundet, att de inte lämnade den frälsning och den nåd som de redan hade fått, som vi talade om igår. Men om de lämnade Herren, övergav honom, inte lyssnade till Herrens röst, inte hörde hans ord i alla stycken, då skulle de inte längre vara hans folk, utan de skulle bli lo ami, det vill säga icke mitt folk, och Herren skulle icke vara deras Gud. Ordagrant står det, och jag är icke, jag är för er. Jag är ju Guds eviga namn. Jag är. Så skall du säga till Israels barn: jag är, har sänt mig till eder. Men vill man icke lyssna, tror man honom inte, då ska jag icke vara jag är för eder. Och det är det som Hosea här profeterar. Folket blir inte längre hans folk. Antalet av Israels barn ska bli så som havet sand, står det i nästa vers, som man icke kan mäta, ej heller räkna. Men hur är det då möjligt? När Israel efter köttet blir förkastat, endast en rest hörsammar, endast en rest av det tror. Jo, det står: det ska ske att istället för att det sades till dem, ni är icke mitt folk, skall det kallas den levande Gudens barn. Och då får vi veta att det är hedna folkens upptagande tillsammans med kvarlevan av Israel som blir detta folk som är Herrens folk och för vilket Herren är deras Gud. I kapitel 2, vers 23: jag skall plantera henne åt mig i landet och förbarma mig över Lo Ruhama. Lo betyder icke, Ruhama betyder barmhärtighet. Det vill säga de som inte hade någon nåd, de som inte hade någon syndernas förlåtelse, de som inte hade funnit barmhärtighet inför Gud. De ska här få nåden och barmhärtigheten, så att Gud säger till dem som stod utanför, som inte var hans folk, som var Lo Ami, icke mitt folk: du är mitt folk, du är mitt folk. Och det ska svara: du är min Gud. Det vill säga de som har kallats vid namn, resten av Israel och en rest från alla nationer och folkslag och tungomål, de ska vara så som sanden vid havet. De ska vara Guds egendomsfolk, det utvalda släktet. Vi kan också se på Efeserbrevet andra kapitel. Från 12:e versen där säger Paulus: kom ihåg att ni på den tiden då ni var utan Kristus. Ja, det är den tiden som Hosea talar om. Hur var det då utan Kristus? Jo, då var det Lo Ruhama, icke barmhärtighet. Ingen nåd, ingen frid, icke Herrens folk, Lo Ami. Kom ihåg på den tiden när ni var utan Kristus, då var ni utestängda från medborgarskap i Israel. Utan Kristus är man ingen israelit. Ni var främmande för löftets förbund, säger han. Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni som förut var fjärran kommit nära. Hur har de kommit nära? Hur har de kommit till Jerusalem? Hur har de kommit till Sion? Jo, i och genom Kristi blod. De som bodde i Philadelphia eller i Makedonien eller i Korint eller i Rom, de var fjärran från landet, men nu genom Kristi blod och predikan av riket, Guds nåds evangelium, så hade de införsatts i riket. De befann sig i landet fast de inte hade flyttat på sig geografiskt. De var nära, de som tidigare var fjärran. De var medborgare i Kanan. De tillhörde Israel och Jerusalem. De var i templet, ty de var levande stenar i Guds tempel. De var lemmar i Kristi kropp. Och Kristi kropp är det sanna templet, den sanna församlingen, det sanna Israel. Och i 19 versen i samma kapitel: alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk. Vi som var fjärran, vi som bodde i Rom eller Korint eller Stavanger eller Uppsala, vi är nu nära. Vi är inga främlingar. Vi är inte främmande medborgare, utan vi är medborgare i Israel. Vi bor i Kanan. Vi är i templet. Vi är på Sion, det högsta av alla världens berg. Vi är Guds eget folk. Vi är sanna israeliter. I första kapitlet av Efesierbrevet säger aposteln: i Kristus har vi också undfått vår arvslott. Vad är det för arvslott? Ja, det talas ju mycket om arvet, arvedelen, arvslotten i Gamla testamentet. Man skulle få ärva landet. Man skulle få säden. Man skulle få ett land som flöt av mjölk och honung. Man skulle få vila och ro från alla synder. Men det arvet har vi fått när vi kom till tro. När vi föddes på nytt, då fick vi arvet. Det vill säga alla dessa välsignelser, andliga och eviga, som under gamla förbundets tid var sammanbundna med ett yttre land och den tempeltjänst som var bunden till ett yttre folk, en yttre stam, en yttre stad, ett yttre tempel. Den välsignelsen har ni redan, den har ni fått genom Kristus. I honom har jämväl ni, sedan ni har fått höra sanningens ord, er frälsningsevangelium, ja, i honom har ni, sedan ni och har kommit till tron, så som ett insegel undfått den utlovade helige ande, vilken är en underpant på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris. Vi har arvet genom Kristus, vi är hans egendomsfolk, och vi vet att vår förlossare lever och att vi en dag slutligt skall förlossas ur denna jämrens dal. Samma apostel skriver till sin vän Titus i 2 kapitlets 14 vers: vår store Gud och frälsare Kristus Jesus har utgivit sig själv för oss till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk. Till att rena åt sig ett egendomsfolk. Hur blir man alltså Guds egendom, hans egendomsfolk? Jo, genom Kristi rening, genom lammets blod. Och den som hör vad som har skett i lammets blod, den som inte förkastar, den som tror det, han är född på nytt. Han är flyttad in i sonens eviga rike. Så har vi då uttrycket Abrahams barn eller Abrahams säd för Israel. Den är en israelit, en rätt israelit som är Abrahams säd, Abrahams barn. Och då menade judarna, de flesta, inte alla men de flesta på Jesu tid, att var man en avkomling av Abraham efter köttet, då var saken klar. Då hade man ju riket. Då var man Herrens egendom, hans egendomsfolk. Men Jesus säger precis som profeterna förut: nej. Ismael, sa vi igår, var Abrahams säd efter köttet, men icke hans egendomsfolk, och inte heller Ketoras och Abrahams sex barn, men löftets son Isak, men inte alla Isaks efterkommande, inte Esau och inte alla Jakobs, utan de flesta blev förhärdade, endast en kvarleva var hans rätta folk, det som trodde. Och Jesus säger därför till judarna, Matteus 3:9, mena inte att ni kan säga vid er själva, vi har ju Abraham till far. Ty jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Och så måste det gå till. Precis som stenen är död, så är vi av naturen döda i överträdelser och synder. Det måste gå till så som det gick för den döde Lazarus, som luktade redan. Han fick liv av Jesu ord. Lazarus kom ut. Vi som är döda kan göras levande av Herrens röst, precis som Gud kan uppväcka stenar, kan han uppväcka åt sig ett Abrahams folk av hedningar som är döda i överträdelser och synder. Och i Matteus 8:11-12 säger han, jag säger er, många skall komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn skall bli utkastade i mörkret där utanför, där skall vara gråt och tandagnisslan. Rikets barn, i här ser vi hur det uttrycket används också om riket i yttre mening. Det yttre rikets barn, de som är israeliter efter köttet, ska bli utkastade. Det vill säga närmare bestämt, en stor del av det, endast en kvarleva, trodde Herren och hans ord. Och än idag finns det en kvarleva som endast Gud känner av Israel efter köttet, och därför ska vi med all iver predika evangelium för alla folk, också för israeliter och judar efter köttet, så att kvarlevan av Israel efter köttet och av hedningarna blir frälst. Och så har hela Israel blivit frälst. I Lukas 13:27 säger Jesus, jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig alla ni ogärningsmän. Så säger alltså Jesus till Abraham, sådana som är Abrahams sen efter köttet. Ni är ogärningsmän, illgärningsmän, huggormars avföda. Ett citat ifrån Jesaja 1:3. Ogärningsmän. Där skall då bli gråt och tandagnisslan när ni får se Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike, men finner er själva utkastade. Så ser vi att otron dömer. Detta är domen, att när sonen kom i världen, man trodde honom icke. Det som icke tror, det blir fördömda. I Lukas 19:9 talas det om Sackeus. När denne förman för publikanerna, denne syndare, blivit omvänd av Jesu ord, då säger Jesus om honom, idag har frälsning vederfarits detta hus, eftersom också han är en Abrahams son. Sackeus hade blivit Abrahams säd genom tro, genom att han trodde. tog emot Jesus Kristus. I Johannes 8 säger de icke-troende, kan jag säga icke-troende, vantroende, icke-troende judarna: vår far är ju Abraham. Vår far är ju Abraham. Då måste väl allt stå väl till. Vad svarar då Jesus till de som har Abraham till sin far efter härstamning, men icke tror honom? Han säger: ni har djävulen till er far. Ni har djävulen till er far. Han säger alltså precis detsamma som han säger till ett par av församlingarna i Uppenbarelseboken 2 och 3. Sådana som är judar efter köttet men inte tror. Om dem säger han: de menar sig vara judar men är det icke. Därför att de är icke judar i den rätta meningen. Det vill säga sådana som har sin berömmelse i Kristus. Då är de inte judar även om de hänvisar till sin härstamning. Utan de har djävulen till sin fader. Och de kallas i Uppenbarelseboken, deras samlingar, för Satans synagoga. Där icke Herren råder. Där man icke tillber honom. Där man icke tror honom och har sin berömmelse i honom. Där råder Satan. Där är den Satans synagoga. Där har man djävulen till sin far. Och Jesus fortsätter ju i den 45:e versen: mig tror ni inte just därför att jag talar sanning. Man står emot sanningen. Och när man står emot sanningen, då har man lögnen till sin fader. Då är man djävulens barn. Paulus säger i Romarbrevet 4:16 och 17: det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli beståndande för all hans säd, för all Abrahams säd. Inte blott för dem som hörde till lagens folk, alltså inte bara för dem som var israeliter efter köttet, utan också för dem som allenast hade Abrahams tro. Han är ju allas vår fader enligt detta skriftens ord: jag har bestämt dig till att bliva en fader till många folk. Och löftesordet står där: många folk, inte bara för lagens folk, utan för många folk. Det vill säga för alla dem från alla folk som tror löftesordet, som gäller också dem. Och Paulus säger i Galaterbrevet 3:7: så skall ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. Det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. De som låter det bero på gärningar, de har djävulen till sin fader. Och i Galaterbrevet 3:29: hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Hör ni Kristus till, då är ni Abrahams säd. Då är ni arvingarna enligt löftet. Då gäller löftet er. Då tillhör ni det land där öknen blommar. Då är ni på Sion. Då är ni i templet, det vill säga ni har full tillgång till fadern, till försoning är bringad för hela folket. Och denna försoning har då icke trampats under era fötter. Ni har trott den, ni har tagit emot det som har räckts åt er i nådens evangelium. Ni har arvet. Ni är redan nu konungar och präster. Ni regerar nu med Kristus. Och när dödens stund kommer, så är det bara en sömn för kroppen. Er själ fortsätter att vara hos Kristus och regerar med honom. Du död, var är din udd? Du helvete, var är din seger? Det är det vissa hoppet för en kristen, för en sann israelit. Det är inte ett spekulativt svärmiskt hopp om en stor framtid här i världen, om ett stort yttre lyckorike här i världen. Nej, här i världen lider ni betryck. Men var vid gott mod, du lilla flock. Jag har övervunnit världen. Frukta icke dem som har makt att dräpa kroppen. Frukta honom som har makt att kasta både kropp och själ i helvetet. Och de som fruktar honom, de som tror, vad gör det dem om deras kropp sågas i bitar? Kroppen får då vila, den sover bara, själen lever. Han som här regerar med Kristus dör aldrig. Själen regerar med Kristus, och på den yttersta dagen, vid den andra uppståndelsen, förenas hans kropp med hans själ. Och då är den fulla fullbordan. Så har vi ett fast hopp, inte ett osäkert spekulativt hopp om ett politiskt lyckorike, ett världsligt yttre regemente, utan vårt hopp grundar sig på syndernas förlåtelse, liv och salighet i Kristus Jesus. Och jag ska sluta med hur Johannes döparens far Zacharias genom den helige ande lovar vår Herre Israels Gud, när han har fått klart för sig att Nya testamentets frälsningstid nu ska bryta in, därför att hans son, just hans son, är den utlovade ängeln, det utlovade sändebud som skulle komma framför Messias och bereda väg för honom. När Zacharias nu vet att äntligen så bryter nya förbundets tid in, nu kommer förlossningen, nu kommer den frälsning som profeterna har utlovat, då sjunger han: lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berett det förlossning. På vilket sätt hade då judarna och israeliterna efter köttet fått förlossning? Ja, det var inte frågan om en yttre förlossning, så att det upprättades ett jordiskt tusenårsrike, ett yttre fridsrike. Den helige ande visste ju vad han hade menat genom sina profeter. Och han talar här om, genom Zacharias, att detta rike begynner nu att komma när Johannes döparen jämnar väg för Jesus Kristus, och när synderna genom denne Kristi verk blir förlåtna. Då är frälsningens horn upprättat i hans tjänare Davids hus. Då har David, den utlovade, kommit så som han hade lovat genom sina forntida heliga profeters mun. Det vill säga, frälsningsprofetiorna i Gamla testamentet går nu i uppfyllelse. Ty han ville frälsa oss från våra ovänners hand. Ja, vad betyder det? Betyder det att nu så skulle romarna dödas med världsligt svärd? Ja, det trodde ju många. Och är det inte Petrus som frågar, ska vi ta till svärd? Och man kommer med två svärd och Jesus säger, det räcker. Det är nog. Ty denna seger över våra ovänner, den var inte den världsliga yttre segern, utan den segern skedde på Golgata, där Jesus sa: det är fullbordat. Då krossades ormens huvud. Och de yttre fienderna i gamla förbundet, Babel och Assur och Edom, som hotade om inte att göra välsignelsen när de angrep det yttre ting som under gamla förbundets tid var bärare av välsignelsen, landet och folket och staden, de fienderna blir besegrade i Kristi död. Ty när djävulen har besegrats, så kan icke ovännen krossa Herrens sanna folk. Ty djävulen måste vika undan från dem som är tecknade och bestrukna med lammets blod. Han ville frälsa oss från våra ovänners hand. Tänka på sitt heliga förbund, vad han med ed hade lovat vår fader Abraham. Vad hade han lovat vår fader Abraham? Att välsignelsen skulle komma genom hans säd, och att den skulle komma över många nationer. Han skulle bli en fader för många folk. Då ser vi alltså att Israels Gud betyder inte bara en Gud för nationen Israel, den yttre nationen, utan Israels Gud, det är han som är Gud över många folk, de som har förlossats genom Kristi blod. Och så har han givit oss att få tjäna honom utan fruktan. Detta gammaltestamentliga löfte att fruktan för fiender och krig skulle försvinna. De skulle få frid. De skulle inte behöva frukta lejonen, som det fanns många av på Jesajas och Amos tid i Palestina. De skulle inte behöva frukta pesten eller den starka hettan, någon sjukdom, eller assyrier eller babylonier eller edomiter eller filister, utan de skulle få frid. Det går nu i fullbordan, nu när Johannes kommer för att bereda väg för Herren själv, Herren som kommer till Sion. Och namnet Johannes, varför var det så viktigt? Ja, det betyder ju jo, det betyder Herren. Och Hannes är grekiska för chanan i hebreiskan, betyder benådar. Kan man säga benådar? Herren benådar. Nu kommer benådningens timma. Nu kommer den Herre som benådar. Han kommer tillbaka till sitt folk. Och han fullgör sitt verk, och grunden för benådningen blir fullgjord när Jesus utropar: det är fullkomna. Och då får vi tjäna honom, göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar. Hur är det möjligt? Jo, den som tror på Jesus gör tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet alla dagar. Den som är en syndare, som är ofullkomlig, oren i sig själv, men som har gjort Kristi gärningar till sina, han gör tjänst inför Gud i helighet och rättfärdighet, i ostrafflighet. Till Kristi helighet och rättfärdighet och ostrafflighet är då hans egendom. Och Johannes skulle kallas den högstes profet som går framför Herren och ger hans folk kunskap om frälsningen. Han skulle predika om denna frälsning. Och vad skulle han då säga? Jo, det står i fortsättningen att deras synder blir dem förlåtna. Syndernas förlåtelse. Han skulle alltså inte säga: nu kommer ett yttre tusenårsrike. Nu ska ni få se på någonting annat. Nu ska romarmakten drivas bort ifrån Palestina. Nu ska Pilatus dödas, denne inkräktare. Och nu ska vi själva ta makten. vatten och bygga upp det härliga tempel på jordiskt vis som Hesekiel har profeterat om. Nej, Herren själv, som vi sa igår, är templet, och han ska riva ner det gamla som har tjänat ut, och han ska bygga upp det nya sanna templet på tredje dagen. Guds rike är nära. Först måste människosonen lida mycket och dö. Och så slutar Zacharias sin lovsång: så skall ske för vår Guds förbarmande kärleks skull, som skall låta ett ljus gå upp och skåda ned till oss från höjden, för att skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga, och så styra våra fötter in på fridens väg. Styra fötterna in i fridsriket. Och vad är fridsriket enligt gamla och nya förbundets skrifter? Inte ett spekulativt politiskt fridsrike i framtiden. Det är här, det är nu. Det är mitt ibland er där evangelium predikas rent och klart. Till det, detta rena evangelium skiner som ett ljus i mörkret. Och det har makt att föra våra fötter in i fridsriket. Det vill säga, det har makt att omvända oss. Det har makt att föda oss på nytt. Och när vi blir omvända, när vi föds på nytt av evangelium, då börjar tusenårsriket för oss. Och dess slut inträffar vid den andra uppståndelsen. Så har vi i Jesus och evangelium ljus och frid, samtidigt som vi sitter i mörker och dödsskugga. Vi är inte utlovade något ljus i den värld vi är. Där råder mörker. Vi är mitt ibland ulvar, bland vargar. Vi är mitt i bedrövelse, och vi kommer alltid av världen att hatas och förföljas. Men likväl har vi frid och övernog. Amen.